Det här är politikens frågepodd.
Efter allt MKs med trans, med Hanif Bali, med köer. Vad ska de snacka om på Sverigemötet?
Ja, du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
En fråga som har kommit in till politiken den här veckan lyder så här. Efter alla bråk i den moderata riksdagsgruppen om transfrågan, hur kommer stämningen vara på partiet Sverigemöte i helgen? Hur går snacket?
Ja, de ska ju samlas till sitt Sverigemöte fredag, lördag, kanske lite söndag.
Torsdag, fredag, lite lördag.
Ja, eller en lite bättre. En bättre.
I Stockholm. Ja. Det brukar ju annars vara...
I Karlstad. Eller någon annanstans. Örebro. Men väldigt ofta i Karlstad.
Örebro har jag varit på moderat Sverigemöte. Men nu ska vi vara i Stockholm på Waterfront. Kanske en del i det här med att de ska vinna tillbaka stockholmarna. Som också kommer vara ett ämne på Sverigemötet.
Ja, och jag tänker som sagt, det finns ju mycket att prata om när man är ett regeringsparti. Det finns många konflikter. Jag tänkte att vi skulle försöka få fram kanske de sämsta isbrytarna. För man är ju ändå en journalist som gillar att skapa lite så här weird stämning.
Man kan ju också ha med sig att på ett Sverigemöte så kommer ju just liksom kommun- och landstingsfolk. Eller partiet utifrån landet kommer in. Det är inte en stämma, det är inte liksom ombud.
Det är en IRL-Zoom-konferens liksom.
Som konferensen var innan Zoom kom. Ja.
Precis. En konferens alltså.
Ja,
okej.
Okay. Samlas in. Jag tänker man börjar med att säga, wow, vi har verkligen gått från kökaos till könskaos.
Det var en trumvirvel kanske.
Okej, nu inser jag, det här är ju inte isbrytare jag gör.
Nej,
inser att jag är jättedålig stå upp. Ja. Är det det jag insåg?
Ja.
Vilket är en jättebra isbrytare eller dålig isbrytare.
Är kökaoset alltså för transpersoner? Eller
nej. Nej, då hoppar vi tillbaka
till att... Är det på E18?
Ja, så här att...
E22.
Precis. Vi borde verkligen ha Carl-Oskar Bolin som står och skäller ut riksdagsledamöterna sådär, som han brukar göra med svenska befolkningen. Då kanske de skärper till sig och inte har diagnos könshysteri.
Mm.
Då försöker man koppla ihop det här med lite så här att ja, den som är ansvarig för vägen, och nu vet du, kommer du säga, det är KD, det är ju liksom de som jobbar med det här. Men ändå så är ju han där och har de här frågorna, och då vänder du det snabbt till Svantesson. Ja, Svantesson, typiskt, här kommer vi med vår budget, vi har inga pengar till järnvägar och infrastruktur. Vi vill verkligen inte bygga kärnkraft. Du är så jävla nuonrädd. Du är så jävla nuonrädd.
Alltså det är inte så, moderater pratar inte på det sättet. Jag hör nu att du är inte uppvuxen i en moderat miljö som jag är. Utan där man säger ju allting inlindat, passivt, aggressivt medan man kindpussas.
Ja.
Så att det ska vara lite mer så brittiskt subtilt.
Okej, då tar man tar Elisabeth i hennes de här vita vaddarna som är på hennes axlar, drar henne närmare och så väser man. Du har överlärt erfarenheterna från Nuon. Finansen måste vara redo att göra investeringar i kärnkraften, annars kommer det bli ett problem för vår trovärdighet om inte finansen är redo att dela riskerna med Vattenfall. Är det så man gör? För det är en fråga.
Det kan vara så man gör. Det låter fortfarande möjligtvis...
lite för aktivt aggressivt.
Martin Borg, så går det med din fru?
Det låter definitivt aggressivt, men kör på, fortsätt du.
Martin Borgs, den där TikTok-lobbyisten som vi träffade på din 50-årsfest, har hon varit inne och pratat med Sveriges säkerhetsrådgivare än? Kristin Grahn.
Martin Borgs är alltså vice partisekreterare i Moderaterna. Mm. Och du hänvisar till att hans fru har fått en anställning hos landshövding Anna Kinberg Batra i Stockholm.
Som Viktor Bartron sa, är det någon man liksom unnar lite feodalvälde, så är det väl Anna Kinberg Batra, utkastad innan hon ens får göra ett enda val.
Det finns ju fler sådana. Men det är klart,
där kanske du har ett samtalsämne. Nu är det
och hur har
Juholt
i Sydafrika och så. Alltså, det är lite, de hänger ju ihop.
Hej Sonesson, din lilla skånske starke man. Fan vad usel du är.
Det är också lite, det, jag vet inte vem i Moderaterna som skulle säga så. Det kan vara lite aggressivt.
Jag läser ju ifrån deras projekt Röstsplittrare. Det stora problemet är att du har lokalt starka människor som fokuserar energin på för höga kommunala siffror, medans liksom Ulf och Moderat liksom riksdagslistan inte får tillräckligt mycket därifrån. Och istället så står det så som de bara säger, nej, jag tänker inte ta en enda anonym kommentar, utan jag kommer säga allt kritik mot ledningen hela tiden under eget namn.
Det hedrar väl honom ändå. Så skulle fler vara.
Ja.
Men jag tänkte på när du, nu var det ju ett tag sedan du nämnde Carl-Oskar Bohlin och du har nämnt 17 ämnen sedan dess, men jag vill ändå backa lite till civilförsvarsministern och liksom backlashen som verkar komma nu. Han har ju fått kritik från David Lagercrantz för sitt...
Kommer David Lagercrantz vara med på Sverigemötet? Nej.
Nej, det kommer han absolut inte vara. Men, och jag har sett också olika Twitter-människor som har börjat klaga på Carl-Oskar Bohlins långa Twitter-drap. Och innan hade ju bara hyllat som en så otroligt härligt kommunikativ minister. Ja. Själv har jag hela tiden känt att han är som, liksom, ni vet när man typ sitter på en middag med folk och någon... alltså man har ett vanligt samtalsämne, alla pratar med varandra, det är trevligt, och så är det någon som liksom bara tar ordet och aldrig slutar prata.
Jag förstår. Pratar
alldeles för länge.
Inte vad
så uppfattar jag Carl-Oskar Bohlins liksom agerande på Twitter, det är lite oartigt.
Jag tänker ju honom att han ska vara mer en kopral eller någonting i en amerikansk film som skäller ut rekryter, för det är ju någonting när han står och man ser hans utseende och ögonen som blir liksom, den blir förstärkt av skäggväxten och att det inte är mycket hår där uppe, inget hår där uppe, och att det finns något så här rasande, jag vill inte höra om en enda svensk som har gett ut sig med den intensiteten. Ja,
hade Moderaterna varit ett annat parti, alltså kanske som Högerpartiet var för 70 år sedan eller något, då hade ju Carl-Oskar Bohlins språk kunnat vara ett samtalsämne på Sverigemötet. För det är ju egentligen i språket som särprägen med den här politiken finns.
Men det är...
Alltså att han låter som en gymnasist som läst väldigt mycket sen 1800-tals litteratur. En sån liksom 1890-talist.
Vad var det här?
Heidenstam och...
Ja, vad var det?
Fröding och sånt.
Förolämpningen var...
Förolämpning som jag såg på Twitter från en person på yttersta högerkanten var ju att Carl-Oskar Bohlin är en Wish Heidenstam. Och det tycker jag var ganska träffsäkert.
Och Wish är alltså nutidens EPA.
Nej, jag tänker...
Det är väl det här lågprisbolag, alltså där du handlar billiga kopior från Kina.
Vad är EPA för dig?
Jag tänkte att Wish var önska, alltså att han önskade
nej,
att han var
Heidenstam. Nej, utan det...
Jag förstår ingenting av samtiden, förlåt.
Alltså marknaden för de billiga kopiorna. Förr i tiden sa vi EPA. Vad är det där för jävla EPA?
Alltså...
Känner du inte till det här?
Alltså förr i tiden är ju på 1950-talet eller kanske 70-talet.
Jaha, alltså
som
inte
EPA-fordonet.
Nej,
marknadsplatsen, alltså ja. Typ något domusaktigt.
Jag kommer ju inte från landet. Men i alla fall.
Vad tror du man kommer prata om på Sverigemötet då?
Frågar du mig?
Aha,
nej, men jag... mitt favoritseminarium som jag skulle vilja gå på men som inte är öppet för media. Moderaterna är alltid väldigt generösa mot medier och har liksom mycket öppna seminarier som man får gå på. De brukar vara väldigt intressanta. Men så låser de alltid in någon. De jävlarna. Mm. En gång var det ju Susanna Silversköld sociala medietips. Den ville man ju gå på. Men den fick man inte gå på. Och nu i år så har de ett seminarium på lördag som heter... rekordmånga samstyren med S, bra eller dåligt, frågetecken. Och detta är högaktuellt eftersom Kronoberg nyss har splittrat sitt gamla alliansstyre och istället startat ett SM-styre i regionen, så är det nu ännu ett. Dessutom verkar det pågå förhandlingar i Tyresö kommun mellan S och M att också bilda ett nytt styre. Så det verkar komma ännu fler S och M-styren under mandatperioden. En fråga på det här seminariet, eller det finns ett antal frågor kopplade till det här seminariet. Ett är, vad betyder detta för det politiska landskapet? Påverkar det väljarstödet? Vad ska man tänka sig? Men det är också frågan, hur tar man sig ur dessa samarbeten på ett bra sätt? Och det är helt mysigt att Moderata kommunalråd ska sätta sig tillsammans här i Stockholm och prata om hur de ska ta sig ur det här samarbetet.
En exit plan.
58 kommuner, 3 regioner bildades direkt efter valet och sen dess har det några
tillkommit. Så ghost där du är S.
Ja, utan att bli liksom bulldozad.
Okej, jag har en sista och det är
men får jag bara säga en sak på det, för det är ju spännande att de ändå har där formulerar de en fråga.
Ja.
Och etablerar så att säga, erkänner ett problem.
Mm.
Om man börjar samarbeta med någon
som ska vara ens motståndare, då
kan det bli ett problem om man inte tar sig ur det.
Det finns
finns inget motsvarande för tidigt samarbetet.
Nej.
Där finns det bara vinna eller försvinna. Vi kör in i kaklet och blir vi inte större än SD så blir vi de som blir mindre och kommer losa på det här över tid.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, jag har en sista dålig icebreaker. Kommer ni ihåg sista goa Sverigemötet när vi gjorde oss av med den där Stockholmspampen för han hade köpt sex och sen så istället så började vi hylla fader Abraham som nu har fått avgå för rasistiska interna meddelanden. Men nu har vi en stark ny person, Mikaela Fletcher, som är i Österåker. Finns det någon annan från Österåker?
Hanif Bali bor väl i Österåker.
Och då säger man så här: Hanif Bali, vad har du för ras?
Det var så många saker i den här. Jag orkar inte gå igenom alla vilka med namn.
Ska du ta den sista jag sa?
Det finns kommunalråd och det finns kommunpolitiker som gör sig mer kända än andra på olika sätt. En är ju Hanif Bali, inte så känd för sin kommunpolitiska insats som allmän moderat provokatör. Fast det har väl lite avtagit. När jag läste honom i en intervju i Göteborgsposten i veckan så tänkte jag just på det att...
Han har lugnat ner sig.
Nej, att tiden har ju också passerat Hanif Bali på något sätt. Han har varit föräldraledig, kanske bara det. Men världen har ju rört på sig där ute. De andra har ju bildat ett parti som ska in i EU-parlamentet. Han är inte med. Än så länge i alla fall, vad vi vet. Ja. Men han sa ju ändå saker som upprörde människor. Han sa ju att Ulf Kristersson kanske inte är rätt man för det jobb som krävs för att klara integrationen. Det har han ju sagt massa gånger förut.
Mm.
Så det kan inte vara en snackis på Sverigemötet. Men han sa att den stora postinvandringsdiskussionen kommer bli en rasfråga.
Vi måste våga börja prata ras.
Ja. Och då undrar du vad han är för ras.
Att det är en kul öppningsfråga. Ja, hur tänker du här? Lite latchigt om vi har den frejdiga debatten.
Ja.
Där vi inte liksom, vi får provprata ganska högt här. Och då menar väl han i den amerikanska kontexten där race är en vanlig glosa som används och är väldigt närvarande.
Ja, men det var nog det jag mest tänkte på när jag läste intervjun. Att han har suttit på sin föräldraledighet, tänkte jag. Och bara befunnit sig mentalt i USA. För hela resonemanget som man hade var som att Sverige verkligen var en delstat. Och att Sverige inte skiljer sig från USA på något sätt. Det är verkligen sant att Sverige har anammat extremt mycket amerikansk kultur. Men någon slags skillnad borde föreligga. För hans resonemang är liksom att förtjäna en jämförelse då. Vi har mycket värre segregation om man tittar på arbetslöshetssiffror i Sverige än i USA. Men sen även när han börjar prata och fullfölja sina resonemang som till slut handlar om i vilken grad kan man tvinga fram integration i meningen blandning av människor.
Mm.
Då börjar han prata om kreolkultur. Och förlåt en enkel man från landet, men det är långt från Filipstad till kreolkultur.
Ja.
Eller från Umeå också. Men, det riktigt intressanta är ju hans resonemang. Alltså, jag förstår inte fullt ut. För Sverigedemokraterna har ju verkligen lyckats etablera den här skillnaden mellan ras och kultur. Mm. Vi Sverigedemokrater, jag och Jimmy också, vi pratar ju inte om ras längre. Vi pratar ju om kultur. Men
han... Och någon form av öppen svenskhet, ja, där man kan bli svensk så att säga. Man behöver inte vara född.
Han säger ju att det finns ett rasproblem. Men sen finns det inga resonemang om rasproblemet i den här artikeln i alla fall. Utan sen finns det bara resonemang om kulturproblemet. Så han verkar inte göra den skillnaden på samma sätt.
Men gör han det via glosan etnicitet? Att han försöker dra ihop de där två?
Nej, han använder ju mer, alltså, han pratar ju om värderingar. Och säger ju att han sågar de M-förslag som finns nu. Alltså hårdare krav på att kunna svenska språket, att kunna försörja sig själv. Och att man ska införa en obligatorisk kurs om svenska värderingar. Säger man det till en svart person i USA, menar Hanif, att den har samma kultur som alla vita, så kommer den ge dig en örfil. Alltså han ska ta bort det. Det kommer inte fungera. Helt enkelt. Och så säger han också att vi har en Sverigekurs och nu ska folk byta ut djupt hållna värderingar som funnits i deras region i 1000 år. Det kommer inte funka, säger han. Det kommer inte flyga. Och då funderar man, ett, det finns alltså en svart kultur i USA. En enhetlig svart kultur. Det är en sak som man kan tänka på. Och två, har de värderingarna i den här svarta kulturen i USA funnits i 1000 år i den regionen? För så vitt jag vet, som är känt om USA i tiden före kolonisationen, så bodde det inte så jättemånga svarta, lite beroende på hur vi definierar det då. Men han pratar ju om någon slags indiankultur här. Förlåt om jag använde det ordet, det kanske inte är tillräckligt PK.
Han menar väl uppenbart när han pratar om tusenåriga kulturer, Mellanöstern, Afghanistan,
då pratar han om
Iran.
Ja.
Men då pratar han om folkets mujahedin och sig själv. Eller?
Eventuellt.
Ja, men det är ju, Hanif Bali ser ju kultur som otroligt statiskt i den här artikeln. Och det är ju intressant när man tittar på honom själv, som ju, som du säger, är uppvuxen i, det har ju skrivit en bok om, sin uppväxt i folkets mujahedin. Och han, jag gjorde en intervju med Hanif Bali när han var helt ny i riksdagen, när jag jobbade på Sydsvenskan, och då intervjuade jag honom för att han var yngst och jag hade ingen bättre idé än att intervjua den yngsta ledamoten i riksdagen. Och han berättade för mig sen att han satte upp den där intervjun på väggen. Det var liksom hans första. Men då pratade han ganska mycket om sin egen svenskhet och att han blev svensk på jobbet, eller att det var då, det här var ju arbetslinjens tid.
Ja, just det.
Att han, det var på arbetet som han fick lära sig om svensk kultur och kom i kontakt med midsommar och sådär. Då hade han en ganska mycket mer öppen syn på det. Han sa också, problemet är inte att vi har för många invandrare, problemet är att vi har för många dåliga politiker. En folklistan.
Ja, det är faktiskt en folklistan
approach. Där verkar han ju ha ändrat sig.
Jo, men om man får ju ändra sig. Om han höll sig till arbetslinjen, att det är arbetslinjen som kommer lösa segregationen för en massa år sedan, så det är ju rimligt, kanske till och med positivt, att människor utvecklar sig. Men det blir ju riktigt intressant, tycker jag, i den här artikeln när han går in i kulturargumentet. För grejer ju en varningsklocka till Moderaterna. Mm. Socialdemokraterna och Lawen Redar är inne i den här frågan och håller på att förändra sig jättemycket.
De tittar danska Socialdemokraterna. Ja, visst, då ska man tänka lite så här, hur många procent av en viss etnicitet, viss grupp får det vara max?
Och Sverigedemokraterna äger redan, och vi moderater, för han pratar fortfarande om moderater som vi ändå, blir bara en billig, dålig kopia.
Alltså han sitter väl i kommunfullmäktige för Moderaterna?
Ja, det är många människor som sitter i fullmäktige.
Jo, men då är man väl ändå.
Jo, jag vet inte. Ett av de förslag som Lawen Redar har kommit med är att man på något vis ska blanda människor mer. Tvinga fram. Och det klassiska moderata motargumentet mot det tog det ju vara, vi är för frihet. Staten ska inte hålla på att bestämma var man ska bo eller sitta siffror på hur stor andel av en viss grupp av människor det ska vara på ett visst ställe eller i skolor och sådär. Hanifs approach är ju precis tvärtom. Han tycker att det finns för lite data och för lite socialt ingenjörskap. Och så dömer han ut Lawen Redars förslag, men med ett helt annat argument. Han säger, jag tycker inte man ska blanda allt för aggressivt. För jag tror att det snarare kan leda till att man urholkar det svenska, för så ser siffrorna ut. Alltså det är för stor andel invandrare, eller utomnordiska invandrare i alla fall, för att det ska fungera, menar han. Och då fördjupar han sig, och det har han gjort i poddar och annat också, va, tidigare, i att hitta den här siffran, fördelningen. Och till slut kommer han fram till att om det är 80% svenskar och 20% invandrare, då kan det fungera att blanda. Men så ser inte siffrorna ut, så vi kommer få leva med segregation, säger han i ett resonemang. Och då är det så här, ja, det är lite hopplöst då. Men jag fastnar med på synen på den svenska kulturen. För alltså, om man är på en marknadsplats och man har två företag med massa stånd som säljer saker, och ett företag har 70% av marknaden, säger vi, och ett annat företag har 30% av marknaden, det vore ju riktigt dålig verksamhet i det här första företaget med 70% om de inte klarar av att hävda sig mot det här lilla företaget som äger 30% av marknaden.
Så, nu pratar du om sjuklöven.
Vad menar du?
Okej, vad blev det här för komplicerat? Ja. Jag tänker så här. Han pratar ju om kulturer som konkurrerar med varandra.
Du tycker att, att svensk kultur skulle liksom klara sig på mindre än 80% för att alltså, hävda sig?
Jag tycker inte någonting här. Jag bara påpekar att om man säger att svensk kultur behöver 80% i befolkningen i ett visst område för att kunna hävda sig mot de här som har 20%, då har man en ganska pessimistisk syn på den svenska kulturen.
Du saknar Northern Brothers självförtroendet och vikinga.
Den här gyllene, vad hette det?
Men han mannen, ni vet, som går framför en...
Framför Kalmar slott.
Ja.
We, the Northern Brothers. We, the normal people. We have come to earth. To Sweden, to the north, to defend what is equally ours, what our ancestors have left for us. But the beta leftists, they're destroying it all.
Ja, och för du menar att så här, han är för den nya månaden muslim som säger så här, vad töntiga lilla svenska midsommar och sånt där, det är klart att kommer det någon cool jugoslav och basket och sånt där, då tycker man ju det är mycket, mycket coolare och
nej,
sånt där.
Jag bara fascineras av det låga självförtroendet för den svenska kulturen. Ja. Och här finns det en potentiell konflikt med Sverigedemokraterna och jag vet inte. Tankesmiddagen Oikos skulle ju inte gilla den insikten av att är den svenska kulturen så usel på att konkurrera?
Sill versus pizza, vad tänker
den
du?
Den behöver 80-20, annars går det inte.
När jag gjorde det här vandelsjobbet före jul, då, ni kommer ihåg det där med moderater som hade ändrat sig om bristande vandel och syn, alltså att anammat en SD-åsikt att en del invandrare måste bara lämna landet. De kommer aldrig liksom, anpassa sig. Då pratade ju med Louise Meijer, bland annat riksdagsledamot för Moderaterna, och hon pratade ju mycket om att så här, vi måste försvara upplysningsidealen. Det var hennes linje. Mm. Och då tänker jag att i upplysningsidealen ingår väl också någon slags kanske naiv, men ändå syn på att så här, vi kan förändra alla människor. Alla människor är i grunden goda och vill söka upplysning och vill...
Även vildarna.
Exakt. Låt oss ge oss ut i världen
I våran båt.
Och det självförtroendet verkar inte finnas längre.
Nej, precis. Nej, det är ju något där. Att man inte riktigt tror på den möjligheten. Men
sen så landar ju ändå, alltså Hanif Balis resonemang, det här med att man därför inte ska blanda, utan människor kanske måste, alltså han säger ju inte vi måste skicka ut folk ur landet så att det blir 20%, utan han landar ju ändå i att människor måste då bo på olika platser. Det är väl någon slags gammeldags mångkulturell liksom vision, att man ska ha sitt Chinatown och sitt Somalitown. Och,
ja, du menar att det här blir som en fin amerikansk multikultig sak i praktiken?
Ja,
fast den... Getton då?
Ja, men och gated communities.
Jag är osäker på om han förespråkar.
Det finns många frågor här, och den jag fäster mig allra mest vid är är ju att Hanif påpekar att födslotalen i många invandrargrupper är högre än hos svenskar. Och att det därför krävs en offensiv familjeplanering.
Inte för deras eget välmående skull, utan för att det inte ska vara för många.
Det får han inga frågor om, så han får inte möjlighet att där i alla fall att utveckla sig på den punkten. Men då säger han, som en gång i tiden då svenskar började familjeplanera för att ta sig ur fattigdom. Och då refererar han ju till Myrdals 30-tal, 20-30-tal, och egentligen till tidigare, alltså hela det svenska trasproletariatets upplyft från 1880-talet och framåt. Och det tycker jag är spännande, för att i det ingår ju, ja, de flesta forskare är absolut överens om att i det ingick en hög andel av nykterhet, organisering, frikyrklighet, alltså att religion var ju viktigt på den tiden i att folk helt enkelt skärpte till sig, blev de skötsamma arbetarna och tog sig ur den misär de levde i tillsammans med staten och ett parti. Och det är där det blir extra intressant. För att nu menar då Hanif att Lavereda kan gräva på rätt ställe, men Socialdemokraterna kan aldrig lyckas genomföra ett bra integrationsarbete, därför att de måste skapa konflikt med människorna i orten helt enkelt. Och det är ju deras valboskap, som Hanif säger. Han har en underbar sån barlig formulering här. Jag ska se om jag hittar den. Det är deras största väljargrupp om man bortser från den där helt faktaresistenta Ingrid som dunkat sossevallappen i 80 år och hon tänker inte sluta nu. Och då fäster jag mig vid det här att hans föreställning är att det här kommer bara gå att lösa om man så att säga tar konflikt med de som är i den utsatta sidan eller har den dåliga kulturen eller de dåliga vanorna eller vad ni nu vill. Medan han jämför också då historiskt, och det som hände historiskt var att de i hög utsträckning gjorde det själva, att det kom underifrån. Och en grundläggande enkel moderat syn på det torde väl vara att man är för det som kommer underifrån och inte för det som kommer överifrån från staten. Men här är han heller liksom inte moderat.
Men det är så mycket i detta. Alltså det är också, alltså när han pratar 80-20, då är det ju, alltså, och det du säger nu, det är som att du då säger att varenda person med invandrarbakgrund i Sverige lever i misär.
Ja, det var ju en generalisering från min sida,
ja,
kanske.
Ja, men också att liksom, för jag menar, det där med 80-20 handlar ju inte om levnadsstandard. Det handlar ju om kultur och en slags oro över att inte bevara en svenskhet. Att den ska, han tar ju min hemstad Malmö som skräckexemplet. Och jag menar, där de flesta malmöbor trivs ju med och är ganska stolta över att det bor så många nationaliteter i Malmö och att man har så många språk. Och
nej, men då skulle ju en sån som Ronny Ambjörnsson
tappade lite.
Jag förstår, jag tog över. Du får komma igen. Alltså forskaren som etablerade begreppet den skötsamma arbetaren. Mm. Han skulle ju säga att det handlade ju inte bara om levnadsförhållanden och alltså socioekonomiska saker. Det handlade ju också om rena sociokulturella saker. När arbetarna reste sig och skapade en annan kultur, tog till sig bildning på ett annat sätt, utbildade sig mer. Och det är ju vad man pratar om här.
Och det här tänker du bli samtalsämnet i helgens Sverigemöte?
Nej, det kan det ju inte bli. Men jag vill ju prata om det, som ni märker.
Mm, men kommer det bli någon, nu byter jag lite ämne hastigt här, känns det okej? Blir den utifrån då Hanif och transfrågan, kommer vi se någon kupp på Sverigemötet för att avsätta Ulf Kristersson som partiledare och statsminister? Kommer Stockholms läns kommunalråd gå ihop? Och
det är ju inte ett avsättartillfälle, men det är ju ett mygeltillfälle. Ja. Så är det ju. Så det kan ju, Alltså, det blir jättekonstigt.
Ja,
hela resonemanget blir så konstigt. För 2,5 veckor sedan var Ulf Kristersson...
kejsare.
Ja, på väg att gå om. Kanske till och med hade gått om Magdalena Andersson i förtroende.
Nej, men de gick åt
för första gången någonsin gick det liksom bra för en partiledare som har varit partiledare jättelänge i det partiet som är, trots allt, det största partiet i regeringen. Om än inte i regeringsunderlaget. Alltså det kan inte vara så att de drar igång avsättningskampanj 2,5 vecka senare.
Det är som man känner ibland med, även med andra partier. Är det här ett parti eller är det ett självskadebeteende?
Mm. Det är ett bra samtalsämne ju. Det är en icebreaker om du vill ha en. Gå fram till alla moderater och säg, ställ den lilla frågan. Är det här ett parti eller är det ett självskadebeteende?
Vi kommer vara där med våra öron och lyssna. Och har du frågor att ställa så gör man det till...
politiken@svd.se.
Det är så man gör, Torbjörn.
Ja.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.